Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Känner du dig redo?
Då kör vi igång då.
Specialisterna.
Hej och välkomna till Specialisterna podcast.
Ciao bambino.
Mm. Hur är läget? Idag är det jag, Anton Magnusson och...
Jag, Simon Simge Järnfors.
Mm. Och du befinner dig i Stockholm, jag befinner mig i Malmö.
Ja, det är... modern teknik kan göra sånt här möjligt.
Ja.
Vi spelar in på länk så att säga.
Mm.
Och det är också så att jag är nyvaken och du har inte gått och lagt dig ännu.
Ja, precis. Det blir att vi är kompatibla på det sättet. Att du,
vi har ett fönster där.
Ja, precis. Du stiger upp tidigt och jag går och lägger mig väldigt sent.
När är du går och lägger dig ungefär?
Igår somnade jag vid 10:30 på förmiddagen.
Det var då jag tog dagens första tupplur.
Ja, då har vi ändå nästan lite samma sovschema.
Ja,
mm.
Det kan man säga. Ja, båda har ju lite udda sovschema. Men...
ja, du har ju det här med tupplur. Det är ju väldigt anmärkningsvärt.
Ja, plus att jag på nu i sommar har jag börjat av mig själv vakna vid ofta 5-6. Mm. Idag var det kanske 7:30 eller 8, 8:30.
Ja.
Nej, men något sånt för att jag var ute och söp igår.
Ja.
Jag var ute rätt sent. Så.
Ja, hur var det igår? Jag såg att ni hade varit på Nyllets student.
Ja, men det var kul. Det var Kristoffer Nyqvist som är en stand-up-komiker som just tagit studenten.
Mm.
Väldigt rolig man. Eller ungdom, kanske man ska kalla honom.
Man är han ju nu. Man brukar väl säga det att... att studenten är lite...
Är det när man blir man?
Eller vuxen brukar man väl säga.
Men, ja, vuxen kan man.
Men det hänger väl ihop lite.
Ja. Jo, men det var ju kul. Jag hade kostym och bakåtslickat hår.
Mm, jag såg det lite på olika Instagram-stories.
Ja.
Ja, ja, men det påminner lite om när du och Frej klädde ut er till gjorde samhällsljud och klädde ut er till så här, lite stereotypiska såna italienska mafiosus.
Ja, just det. Det var fanns. Jag har ju, jo, för det konstiga är ju att egentligen det är nog många som skulle säga att jag är mer utklädd som 40-åring i keps och guldkedja och hoodie liksom.
Mm.
Att egentligen så går jag alltid runt utklädd och att det här kostym och välkammad Liksom det normala.
Ja, eller egentligen kanske för 40-50 år sedan kanske det. Jag vet inte hur vanligt det är 40-åringar till vardags går runt i kostym.
Ja, men det är, jag tänker på vissa arbetsplatser och sånt, fast det kan man inte lika vanligt längre. Nej.
Jo, men jag tycker det är lustigt det här med...
vissa länder är det väl så att de har så här business suits.
Jo, absolut. Alltså, de har ju alltså, länder som inte är så olika. Sverige också, man tar som USA och så är det ju ofta dresscode. De har ju casual Friday då man får gå så klädd på jobb ungefär så som vi går klädda alltid när vi på jobb. Men då har man ju då krav på skjorta och slips och man får inte ha jeans till exempel.
Nej men det var kul. Vi var där på hans liksom utspring där han sprang ut från Södra Latin. Och vi, det var... Och sen tog vi söpligt, eller då var inte han med, han åkte väl flak och sånt, och vi andra vuxna komiker gick och på en uteservering och drack rosévin. Sen gick jag hem och sov, sen var det Big Ben, då uppträdde han som just tagit studenten i sin studentmössa.
Ja, men det var respekt som man säger, att man drar och kör stand-up på sin student.
Ja. Det var några tjejer i publiken som sa till honom så här: vad söt du är! Han sa, käften! Ja. Sen drog jag och några andra komiker till trädgården. Träffade faktiskt Frasse Levinson som
stal mitt skämt.
Ja, han erkände att han hade stulit ditt skämt.
Han gjorde det, han, ja. Ja, vi kan ju ta
en recap.
Ja, jag fick ett sms från dig, Simon. Du hade sett i
Nöjesguiden.
I Nöjesguiden. De hade lagt upp en bild på det handlar om TV, årets TV eller något liknande.
Nej, det är nog de har alltid ett inslag som heter Tidens anda, som är då underrubriken det vi pratar om just nu.
Okej. Okay.
Och då kan det vara så här, ah, men kanske Kanyes freak out eller nej, men det är lite såna grejer som alla snackar om just nu.
Ja.
Och då hade de det på andra plats, var stod det bara Robinson. Vilken mobbing TV.
Ja.
Och det är ett återkommande skämt.
Ett återkommande skämt, och det är otydligt nu vad som är vad, hur mycket skämt det är och hur mycket skämtet är att du inte gillar det, men att jag inte kan släppa det.
Ja, det var ju från början bara ett skämt.
Ja, precis.
Men skämtet är ju då att man tar upp någonting som är extremt inaktuellt.
Ja, ursprunget kommer, det är ju ett säkert 10 år gammalt skämt.
Ja, det är nog mer. Alltså jag för mig att dina kompisar har sagt att du har kört med det ännu längre.
Ja, alltså det är, jag minns exakt var det är från. Vi var hemma hos Färska Prinsens syster på lite parmiddagaktig tillställning.
Madrassen som han kallar henne. Ja.
Han hade ett smeknamn.
Han kallar sig Seran för Madrassen. Det är också väldigt roligt.
Ett annat smeknamn är Hajen.
Ja, det är inte lika kul. Det är roligare att kalla sig Seran för Madrassen.
Ja, det är roligare. Men jag tänkte för dem som är insatta i Rappar i samverkans musik så vet de vem Hajen är på. Hon sjunger på vissa refränger. I varje fall, vi var hemma. Vi var hos Madrassen och det var någon form av parmiddag tillställning.
Var du där som par?
Jag minns inte riktigt om jag var i ett förhållande då eller om jag var singel. Men jag var där i varje fall. Och det var lite nytt, liksom inte en vanlig konstellation, utan det var liksom bekanta och det var syskons och nya, och det var nya respektive hit och det, ja, du vet, du förstår ungefär vilket sammanhang det är.
Att det var lite stelt kanske.
Ja, precis, det var lite åt det stelare hållet än vad vi var vana vid. Och då blev det lite tyst under en period under middagen, och då Och då kom jag på det skämtet och sa det skämtet. Och det
rädda, sa du det då?
Ja, och det räddade lite festen liksom.
Mm, folk skrattade åt det spontant. De fattade skämtet.
Alla vid bordet skrattade, för det var... Det var kanske ännu roligare då, för då var Robinson ännu mer passé än vad det
vilket är nu. Vilket år var det ungefär?
Vad kan detta vara? 2000... Kan det vara 2009? 2010?
Nej, då var det ju ganska 10 år sedan.
Ja.
Det
var, mm. Ja, men 2009, 2010. Så, ja, man skulle säga 9-10 år sedan, något sånt. Mm.
Mm.
Så då, och då när det blir då lite pinsam, eller inte pinsam tystnad, utan bara lite obekväm tystnad, så säger jag som en conversation starter, så säger jag då: Robinson, alltså, har ni sett det Robinson? Vilken jävla mobbing-tv. Har du börjat?
Ja, det har börjat växa på mig lite. men jag kommer ihåg att du, när vi precis hade lärt känna varandra, så började vi liksom, då spelade vi in P3 Humorhimlen, specialisterna.
Ja.
Det var ju, ja, vi började ganska omgående med namnet Specialisterna efter vi lärt känna varandra.
Ja. Du som kom på det namnet.
Det ska jag ha cred för.
Det ska du ha cred för, ja.
Men det var ett av de första skämten du skickade till mig, för vi började skicka skämt till varandra som vi skulle använda.
Började du tvivla på det här samarbetet då?
Nej, det gjorde jag inte, för att du spottar rätt mycket gift i det medkommet. Alltså, så det var väldigt bra skämt, kommer jag ihåg, att det var snarare tvärtom, att jag bara, jävlar vad du är bra skämtskrivare liksom. Jag hade ju sett det i andra sammanhang. Men då, det var liksom inte tydligt när vi bara sa, har vi några skämt eller liksom sketcher eller något sånt där. Så kommer jag ihåg att du skrev riktigt bra grejer och tyckte så här, det här starkt material. Men sen kom, jag behöver inte tvivla på det, jag bara var så, jag fattade inte det. Alltså, du skrev den här, jag har en sketch. Det är några, de sitter lite stelt, det är en så här lite stiff middag, och så är det en som säger det här: har ni sett där Robinson? Jag vet inte om du hade taggen då, vilken mobbing-tv.
Jo, vilken jävla mobbing-tv.
Det roliga, då förstår jag inte riktigt det.
Nej, alltså det roliga var ju då liksom att Robinson, i relation till liksom vad som hade hänt med reality-tvn sen Robinson, så hade det blivit så mycket värre. Det liksom så här, Who Wants to Marry a Millionaire är liksom Paradise Hotel, och alltså det hade blivit värre och värre. Så Robinson framstår ju som liksom det snälla reality-programmet. Och då var det kul att ta upp hur, just det här, hur upprörda man var när Robinson kom över att det...
Men för själva liksom uppbyggnaden till skämtet, det här att ta upp några grejer som är... Det är roligt också när det är så, här, så pass... inaktuellt, att man inte riktigt vet om det är ett skämt eller inte. Men vi gjorde något annat sånt där de skämtade om liksom... Någon ståuppkomiker som skämtar om JAS och blöjor och Toblerone och sånt där.
Just det, ja.
Det har jag själv också skämtat om i DJ Röv för länge sedan. Liksom, att, att, sådär, att man tar upp någonting som är lite för inaktuellt. Det är ju, jag vet inte vad som... Nu är ju JAS och Toblerone och blöjor så pass gammalt att med fingertoppskänslan...
Ja, fingertoppskänslan. Ja, precis. Det är svårt. Det är kanske som Miley Cyrus twerkande på ett...
Ja, det är perfekt. Det här skrattar jag spontant åt. Det fast jag tror att det är för subtilt. Om du hade gått upp på en stand-up-scen idag och börjat prata om mig, så folk har inte fattat det roliga. Nej, att det är inaktuellt.
De har kanske tänkt så, alltså, till och med kanske insatta i komiker, alltså folk som är ändå insatta i stand-up och hur det funkar, de hade kanske tänkt att det här är någon som inte har skrivit nytt material på ett tag. Man ska gå upp med bara sånt, Miley Cyrus twerkande och så klippa din tung skämt och sånt.
Men är inte det en utmaning för dig då att skriva en hel rutin om Miley Cyrus twerkande nu?
Jo, det...
Alltså ha 5 minuter om det hade varit...
Jo, det hade varit skitkul. Ja, men det ska jag fan försöka göra. Jag gör en anteckning på det här. Det ska bli en... Fem minuter är kanske tre.
Ja, det kan vara tre. Men om man har en två, tre skämt om det, alltså så här, när man kommer upp med det fjärde eller femte skämtet, då tror jag att många i publiken kan fatta det. Att man så här inte kan släppa den.
Jag vet inte vilken, så här man ska, vilken ingång man ska ha. Att man är upprörd, att man tycker det var osmakligt, att man,
jag tror man ska gå upp rätt kallt. Alltså så här, gå upp rätt så, alltså inte vara så upprörd. Bara så här, såg ni det här med Miley Cyrus när hon twerkade?
Det är roligt för att det är ju rätt. Det är ju liksom att man säger i rätt tempus liksom, heter det va? Såg ni det? Men det låter som att det har varit nyligen, men ändå såg ni det?
Ganska gammalt. För det är inte längre så kul om man skulle börja prata om så här Hylands hörna eller någonting liksom.
Nej precis, det blir
för mycket av gränsen. Mm. Men i alla fall, Frasse, han var ganska packad när jag träffade honom. Han jobbar på Nöjesguiden och jag vet att han brukar lyssna på våra poddar. Så han var ju den
Han kanske lyssnar på just nu, till och med.
Du tänker att det här är live?
Nej, live är det inte. Nej, men för honom blev det just nu, om han lyssnar.
Jo, han hade ju hört när vi hade pratat om det i senaste podden också.
Okej, okay, ja.
Och han bara... Han undrade om du var arg för att han hade stulit skämtet. Och sen så sa han att du kunde få ta på dig äran för valfri Nöjesguiden-artikel.
Ja, men då ska jag nog ändå välja och vraka. Jag kan ju hitta någon.
Han föreslog, de hade en artikel som var så här: 10 saker du inte ska säga till en muslim.
Ja, den hade man kunnat. Nej, men jag tänker om de har haft någon djupgående liksom personlig intervju med någon artist, att jag bara tar på mig att jag bara säger att det var jag som gjorde den intervjun.
Det kan vi. Men jag funderar på det, för att det känns ju som att ja, men om man tar till exempel illegal nedladdning, att det är ju level 1 då liksom, att så här, att man inte betalar för immateriella rättigheter.
Ja.
Sen level 2 är ju, som har kommit ganska starkt, det är det här att bara ta på sig äran att skriva skämt. Som, det var ju en stor debatt om The Fat Jewish till exempel på Instagram som stal skämt och bara la upp okommenterat. Och det känns som att den nya generation, eller liksom den unga generationen, har lite samma inställning till det. Så här, om man som Lars Ulrik i Metallica, som blir jätteupprörd över liksom Napster. Att folk var så här, men var inte löjlig nu.
Ja.
Att de komikerna som klagade på The Fat Jewish, de bemöttes på samma sätt som Lars Ulrik ungefär.
Ja, precis.
Var så här, men kom igen, häng med i tiden. Det här.
Ja. Ja.
Man kan inte...
Nej, det är väldigt... jag funderar lite också liksom på att... alltså, så man funderar lite liksom så... vilken sida man står på där. Jag står ju såklart på att man stjäl inte skämt från någon annan. Och den kulturen...
Nej, jag skulle nog säga att jag står där också, men jag har gjort mig skyldig till skämtstöld flera gånger.
Snickers liksom. Guy.
Plus även så i rapplåtar att jag bara översatt en amerikansk rad någon gång. Liksom.
Ja, jo, precis. Och där är det ju såklart också, det spelar ju alltid in lite var man stjäl ifrån och hur, alltså om man konkurrerar på samma marknad så är det ju ännu fulare. Alltså om du berättar ett skämt för mig och sen går jag upp och kör det på scen, så är det ju, och så får jag en hit med det skämtet, så då är det ju väldigt fult. Men om du ser en komiker i New York köra ett skämt, så påverkar det inte honom, men det är fortfarande fult om man gör inte det. Men det påverkar antagligen inte honom nämnvärt, eller henne. Men den kulturen är, alltså det, jag tror det kanske det som chockar vanligt folk. Eller det är inte vanligt folk i den bemärkelsen, men alltså folk som inte är i komikerbranschen, att de chockas över hur stark reaktion det får av komiker när någon stjäl någonting. Vi har det här ljusbaren till exempel, som stal en Louis CK-rutin.
Ja, Caroline Ringskog för Radan Oli. Ja. Och det var, alltså, jag tänkte, det var ungefär samma reaktion från henne som från Frassa, att det var så här, ja, det, om jag ser någonting jag gillar så snår jag det.
Ja.
Ungefär som såhär, ja, jag håller på med illegal nedladdning. Ja. Att det är så. Det är ingen stor grej liksom.
Men jag tänkte på det så här, att alla andra branscher som är liknande, har liksom samma, av liknande natur, alltså om man tar musik eller författarskap, skriva böcker och liknande. De har ju massa lagar kring det där som är
upphovsrätten kallas
de. Ja, precis. Så där har de liksom inte behövt längre ha kvar någon form av liksom in, vad ska man säga, ett eget regelverk, alltså, att följa.
Men de lagarna gäller ju även i komikervärlden.
Ja, fast det gör ju inte det på samma sätt, va?
Jo, alltså lagen är ju, alltså, ifall du publicerar ett skämt som någon annan har skrivit, då är det ju intrång i upphovsrättslagen.
Men hur, har de samma möjligheter att liksom avgöra om det är stöld eller förlikt som man har i andra branscher?
Men jag tänker som en författare liksom, eller någon som anklagas för plagiat.
Ja, författare har ju lite svårt där också.
Ja, och med tanke på att det handlar kanske om idéer snarare än exakta kopior liksom.
Ja, precis.
Så det är lite svårare. Men vad var det andra exemplet du hade? Du sa författare som ett exempel. Och,
ja, musiker och var det...
Ja, där är det ju också svårt att avgöra. Alltså låtstölder och sånt där, melodistölder. Och det är ju nog samma sak där. Det är nog inte svårare.
Men jag tycker man hör mycket oftare om att folk tar det till rätten när det gäller en låt än när det gäller ett skämt i en tv-serie eller någonting. Det är väldigt sällan man anmäler ett skämt.
Jo, men det kan ju faktiskt, en låt kan vara en miljonaffär liksom, men ett enstaka skämt i en tv-serie, det är så här lite mindre del av hela konstverket.
Ja.
Ja,
men för att svara på Frasses fråga, så nej, jag blev inte speciellt sur, kanske lite irriterad möjligtvis.
Ja.
Lite irriterad, lite smickrad. Alltså, för jag har oftast också tvivlat på det skämtet eftersom du har varit så kritisk. Så det känns bra. Alltså, det fick ju lite upprättelse i och med att nu ändå är ett av mina få publicerade skämt.
Det sägs, det är ett uttryck, plagiat är den ärligaste formen av smicker.
Ja, precis. Så på det sättet så är jag ju glad, och du är ju lite... Ja, men du har värmts upp inför skämtet nu och börjat gilla det lite. Det här kanske är en del av det, att du liksom har fått mer respekt för skämtet när du ser
att andra gillar det. Jo, men så är det. Men så är det ju, alltså, ifall jag drar ett skämt, jag börjar gilla skämt mer också ifall publiken skrattar åt det liksom. Det kan vara ett skämt som jag själv tycker är dåligt, och sen så när jag märker att publiken tycker om det, så då börjar jag älska det. Så man är ju lätt påverkad på det sättet.
Precis. Jo, absolut. Jag kommer inte ta det till rätten i varje fall.
Nej.
Men jag kan säga så att om man hade gjort en sketch som av det till exempel, eller gått upp på en stand-up scen, då hade jag nog blivit rätt arg. Eller irriterad i varje fall. Sur är nog rätt. Arg hade jag inte blivit, men sur och irriterad hade jag blivit. Och då hade jag nog drivit mer av en kampanj.
Specialisterna. Bara riktiga svenskar.
Detta om detta.
Ja.
Vi har en... Det har hänt lite saker sen sist.
Ja, just det.
Ganska omgående efter vi spelade in förra avsnittet var det var som...
Det var samma dag, ja.
Samma dag.
Mm.
Jag och Albin var i Malmö. Jag och Sandra Ilar hade kört stand-up på Mac. Comedy Club, en comedy club i Malmö.
Mm.
Och du kanske ska ta över historien här.
Ja, nej, men berätta du din upplevelse av det. Så så blir det lite Guy Ritchie stuk.
Lockstock.
Ja.
Ja, jag hade väldigt snabbt svept en drink och satt mig på ett flygplan. Det var en Guy Ritchie-anspelning.
Ja, ja.
Där han, det är ju så han säger, snabba klipp, de sveper en drink.
Ja, just det. Och jag har väldigt svårt jag inte för Guy Ritchie.
Ja, han är inte fantastisk. Jag kommer ihåg att jag tyckte Lock, Stock and Two Smoking Barrels bara försökte haka på lite det här Pulp Fiction-populariteten och gjorde det sämre.
Ja, precis.
Men så var det för mig. Vi var ute och söp lite. Det var vi i och för sig inte. Jag var på väg hem i en taxi.
Mm.
Och då så fick jag ett sms från Sandra där det stod: Anton är på väg till akuten. Och jag ringde till Sandra då. Och hon sa... Och jag frågade vad det var. Så sa hon så här: vi vet inte. Det kanske är någonting med hjärtat eller så där. Jag tror inte det... Jag sa direkt så här, men det är väl panikångest liksom.
Mm.
Det är väl ångest... nej, Susanna, jag tror inte det, för att han vill, och brukar aldrig vilja åka till sjukhuset, så det är nog någonting annat.
Mm.
Och då så sa jag så här: om det visar sig vara något annat än ångest, om det blir värre, så ring, så kommer jag till sjukhuset också.
Du sa det lite så här, att det var som att någon har tjatat så. Om det visar sig att du är så...
Nej, jag var väl pyttelite orolig, men inte så farligt. Jag var bara så här ganska övertygad om att det var panikångest. Och sen så var det då att Sandra och Albin var med dig liksom. Så... Och sen så...
Ja, och där...
Fortsatte. Sen fick jag ett sms från dig där du var bara en bild på... där du låg i en sjukhussäng.
Uppkopplad
till några maskiner.
Ja.
Men det var, jag kollade, det var ingen sån flatline i bakgrunden. Det var liksom ändå hackiga kurvor, som man kunde säga. Och du såg ut att, alltså så, du såg inte blek ut eller något sånt där. Du såg ganska välmående ut på bilden också. Men du hade såna här min ledsna hundögon hade du på bilden och pekade på maskinen. Och sen så när jag vaknade på morgonen, eller jag vaknade mitt i natten då vid 5 kanske, då har jag för mig att det stod ett sms från dig där det stod: han dog tyvärr, snedstreck personalen.
Ja, för du hade skrivit så här: hör av dig om det.
Ja, hör av dig hur det gick.
Precis. Och då tyckte jag
det var roligt att
personalen tar min mobil. Han har fått ett sms här, vi får svara på det då.
Ja, att de uttrycker sig så hjärtlöst. Han dog tyvärr, personalen. Ja, då skrattade jag gott.
Ja.
Och förstod också att även om det var då en ångestattack, så hade du liksom humorn i behåll, att du mådde inte dåligt eftersom du kunde skämta på det sättet.
Ja.
Så kände jag ändå, då kan jag pusta ut. Ja. Då är det nog lugnt med det.
Mm. Jo,
okay, nu är det från ditt perspektiv.
Okej. Jag rökte en cigarett ner till filtret.
Är det Guy Ritchie nu igen?
Ja, Guy Ritchie igen.
Du var 2 meter lång, ganska bred och så lite härjad ut.
Ja. Nej, men som sagt, vi spelade in podden där på dagen. Sen gick vi till Far i hatten. Nej, vi gick till Brygghuset i Malmö.
Ja, just det.
Vi tog ett glas vin.
Mm.
Och sen
drack öl.
Du drack öl. Och sen gick vi till till Far i hatten. Jag och Albin tog något att äta medan du och Sandra gick till ni skulle ju uppträda på Mac.
Mm.
Så ni gick väl dit och förberedde
lite. Ja, vi gick dit och förberedde lite.
Och sen så gick jag och Albin dit och så er köra.
Mm.
Det var roligt. Det var intressant i sig. Det var en tant eller en kvinna som gick sur ut. Det var väl något av Sandra Elas. Hon hade några råa skämt liksom.
Men var det inte samma kvinna som jag sen baserade mitt set på?
Alltså när du sen körde så satt ju vi, då hade vi kommit bak där backstage.
Aha, okay.
Så vi hörde ju bara, så jag kunde inte se vilka du pratade med.
För det var en som är från Hörby som hette Nina, tror jag, i publiken som var som störde lite, men jag gjorde väl det att jag pratade med henne och häcklade henne lite. Säger man häckla även när det är komikern som liksom roastar någon i publiken?
Ja, roastar blir nästan bättre.
Ja, men jag roastade henne lite och byggde mig. För jag tror det var samma som då. Nej, det kan väl inte vara samma. Det var någon mycket äldre kärring som stack när Sandra körde.
Ja, jag
stormade ut.
Ja, hon var inte så gammal. Hon var 40-45.
Min ålder.
Hon var i din ålder.
Ja, men det är möjligt att det var samma.
Ja. Alltså det var ju...
Hon var rätt packad, tror jag.
Om ja, hon välte till hon nästan välte ett bord när hon gick ut första gången. Men annars var det kul, både ditt och Sandras. Och Andan från Trelleborg hade, som jag tycker är rolig att säga också, körde.
Men jag stack hem ganska tidigt efter gigget och ni stack vidare och drack öl.
Ja, precis. Vi tog, alltså vi skulle bara ta ett glas eller två till. Så vi tänkte ta en tidig kväll och dra hem och kolla någon tv-serie ihop. Men så...
Hur mådde du då? Eller var det så här, du...
Kanon. Lite sliten. Lite sliten, men inte, men jag var gott humör. Och så men så hörde Sandra av sig, för vi hade inte, hon var inte med oss då. Vi stack i förväg. Så hörde Sandra av sig, så då tänkte jag, men vi stannar och tar ett glas till då liksom, så det blir tråkigt om vi går direkt när hon kommer. Så då satt vi kvar och så tog vi ett glas till och snackade lite. Sen helt plötsligt så får jag ett sånt jävla tryck för bröstet. Känner inte igen det riktigt. Jag har ju liksom haft panikångestattack. Senast då, vad kan det ha varit, ett halvår sedan då, när jag fick det på scen och sen dagen efter. När vi var på väg till Växjö.
Men du hade haft det någon gång innan också i livet?
Ja, jag har haft det någon gång. Alltså, jag hade det redan som 10-åring. Det var väl första gången. Men det här liksom, jag kände inte igen smärtan. Det kändes annorlunda liksom.
Var det mer intensiv? Eller?
Alltså det var mer ett tryck. Som jag liksom... alltså, jag har försökt förklara det. Då har jag försökt förklara det som att det kändes mer... fysiskt än emotionellt. Och då är det kanske så att, då är det svårt att förklara, för att egentligen så är ju, alltså, en vanlig panikångestattack är också fysisk, men jag kopplar ändå ihop så här, alltså, så ökar liksom att hjärtat slår snabbare och problem med andningen, att det kopplar ihop med ångest. Alltså, om man säger så här, att man kan ha ont i magen till exempel. Men det är nog stor skillnad på känslan av att så här, ha ont i magen för att man är orolig. Den känslan känner man ju igen. Men om man har en liksom en brusten mjälte, så känns det nog annorlunda liksom.
Ja,
skulle jag gissa att det är liksom, men det är fortfarande ont i magen, men det är två olika. Så upplevde jag det, att så här, okej, det här känns inte som att det är ångest liksom. Jag kände inte igen den smärtan. Och då är det ju också så att i och med, alltså sen jag då för ett halvår sedan hade fick den här panikångesten på scen och sen dagen efter då när vi var på väg till Växjö. Mm. Sen dess så har jag ju liksom, ja, i och med att jag är lite hypokondrisk också, så har jag haft lite problem med, alltså att jag fäster ju gärna då min ångest vid något fysiskt liksom, så att, och nu blev det då hjärtat.
Så senaste, du trodde att det var hjärtat,
ja. Så senaste halvåret har jag liksom känt att det är något fel med hjärtat. Det var min första tanke då liksom, att okej, okay, nu är det hjärtat.
Du har gått runt och nojat över det.
Ja, alltså, precis.
Som det är en hypokondri.
Ja, och det har väl att göra.
Och det har du hållit för dig själv också.
Ja, det har jag hållit för mig själv, för jag gillar inte jag gillar inte att prata om det, så börjar folk säga, alltså om jag skulle säga det till dig så fan jag är orolig över hjärtat, då skulle du kanske säga så, ja men alltså det kan ju vara smart att gå och kolla upp det, alltså så, och då skulle vi bli ännu mer orolig. Det enda jag vill höra från dig i så fall, nej det behöver du inte vara orolig över, det är bara...
Jag tänker på det här Seinfeld där George, där han frågade sin doktor om han hade cancer, och doktorn sa nej. Men han sa, jag vill inte ha ett nej, jag vill ha ett get out of here!
Jo, men verkligen, så vill jag ha det. Så det liksom spelar nog in då i min oro. Så gick jag först när vi satt där då på den här baren, jag, Sandra och Albin, så kommer det här trycket, så jag försvinner bort. Sandra
försvinner bort, alltså, ja, försvinner du sitter bort. På en stol.
Jag sitter på en stol, eller en bänk. Men... och vi sitter där och pratar och har ett roligt samtal om stand-up eller något liknande. Och jag försvinner bort, alltså i huvudet, från konversationen, att Sandra tror jag berättade i efterhand liksom, att hon förstod att det var något, för att helt plötsligt så är jag inte med i konversationen, för jag sitter liksom för mig själv och tänker så, okej, det här går väl över snart, det går över snart, bara härda ut liksom. Och så, men det här trycket blir bara liksom tyngre och tyngre, alltså det blir hårdare tryck. Så då går jag iväg, för jag tänker så, okej, jag kanske ska resa mig, så jag
går. Men du tänker det är hjärtat.
Jag tänker att det är hjärtat, ja precis. Jag tänker så, nu
du har ingen tanke på att det skulle kunna vara ångest.
Nej, nu tänker jag att det är hjärtat då. Så går jag på liksom, så går jag in på toaletten, jag vet inte om jag gör något, kanske tvättar händerna eller något, bara tar lite vatten i ansiktet möjligtvis, minns inte riktigt. Sen kommer jag tillbaka och sätter mig ner och så tänker jag så, hoppas det går över, försöker liksom att tänka bort det genom att försöka ge mig in och liksom lyssna på konversationen och så, men det funkar inte, utan det blir bara värre och värre och jag blir helt kallsvettig över hela kroppen och då tänker jag, okej, nu är du dum i huvudet Anton, nu får du fan liksom, nu får du fan åka in till akuten. Så jag bara lägger mig ner på, det är en bänk jag sitter på liksom. Så jag lägger mig ner på bänken och så säger ni får ringa, för då har nog Sandra märkt att det är något. Hon frågar så, vad är det? Och så säger jag att jag minns inte vad jag svarar. Men jag lägger mig ner på bänken och så säger, ni får ringa hit en ambulans. Måste ha en ambulans. Och då liksom, de fattar ju då, för Albin i varje fall vet jag om att det ska mycket till för att jag ska åka in till sjukhuset. Så han tar det på allvar direkt. Vilket var skönt.
Ja, det är ganska sällan när man ber någon ringa en ambulans att de inte tar det på allvar. Ifall man inte tror att man skojar. Liksom.
Ja, sen finns det ju vissa, alltså det finns ju vissa undantag alltid. Alltså som man tar mindre på allvar. Alltså det finns ju vissa...
Någon som har ropat varje 1000 gånger kanske.
Ja, precis. Ja. Men då, alltså, så Albin ringer en ambulans och sen ringer han väl igen och frågar var de är. De säger att de är på väg. Jag, det här minns jag lite otydligt, för jag bara ligger och försöker härda.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och du ligger liksom mitt inne på en bänk på den här baren. Så.
Du vill inte nämna vilken bar det är i Malmö?
Nej, det spelar ingen roll för storyn heller. Men,
man får upp en tydligare bild som lyssnar.
Ja, men det var, det var Nyhamn hette ja. Baren. Ja. Mm. Så det ligger precis vid Malmö. Men,
på Möllevångstorget.
Ja. Så då springer Albin iväg och haffar en taxi. För Mars ligger bara, det ligger bara liksom några minuter därifrån. Så då går då, ja, de hjälper mig upp lite. Alltså jag kan ju gå, men jag minns det ändå som att jag får lite, ja, vi går till taxin helt enkelt. Och så kör taxin oss till akuten. Så kommer jag till akuten, så får jag berätta om smärtorna där. Man kommer till den lilla luckan liksom innan man får en lapp, så berättar jag läget. Men jag undersäljer det lite, tror jag.
För man, alltså, det är ju dumt, ja, om det nu skulle vara hjärtat.
Ja, precis, det är dumt. Men alltså där känner jag mig så lite, jag känner mig lite lugnare, så okej, nu är jag på akuten.
Här,
om någonting händer här, så är det liksom om jag kollapsar här. Det är ett roligt ord, kollaps.
Det är det. Låt lite som kalops.
Men så att när jag sitter där och pratar med dem, men jag säger liksom, jag försöker ändå göra det tydligt att jag inte har varit på akuten på så här, vad kan det vara, 20 år eller något sånt. Och att jag aldrig är på sjuk, alltså, för att jag vill att de ska förstå att jag inte är en sån som skriker ropar varg.
Du är sån som tänker varg väldigt mycket.
Jag tänker varg, ja, precis.
Du går runt och har det i huvudet hela tiden. Men du ropar väldigt sällan.
Han bara tänker varg. En dålig saga, pojken som tänkte varg. Det är så första gången. Först så tänker han varg lite på skoj, fast att det är någon varg. Andra dagen tänker han varg igen lite på skoj. Sen tredje dagen så kommer den varje på riktigt, men då bara står han och tänker, där kommer den varje. Han tänker så högt han kan.
Han tänker det, och så blir han uppäten. Moralen är, man borde ropa varje, ja, när man ser en varje.
Ropa hellre en gång för mycket än en gång för lite.
Men du vill övertala, jag tror de i luckan brydde sig ganska lite om
hur... Jo, precis.
Hur ofta, men, du var där.
Ja. Och så också vill jag vara tydlig med att jag inte liksom hade supit, att det, liksom, det har inte varit något sjöslag. För jag, jag får liksom så fattar att det var liksom en, det var väl en helgdag, liksom en lördag eller något liknande. Ja. Eller det var mycket som var ute och söp. Så jag tänker att de har många sådana som kommer in. Så jag ville liksom visa att nu jag är inte en av dem. Nu får ni ta det här på allvar.
Nej. Det, på ett sätt så översäljer ju du liksom din situation. Egentligen är det bara så här. Det är någonting, ett tryck över bröstet som du är väldigt orolig för.
Ja.
Det är det enda de behöver veta.
Ja, precis.
Men du har en tendens att göra det också ifall du vill så att till exempel käka på Fridays.
Ja.
Och så säger du så här, så har du liksom tänkt ut jättemycket argument ifall jag inte skulle vilja det.
Ja.
Och sen så när jag säger, ja visst det kan vi göra, säger jag när du föreslår det, så måste du ändå dra dina argument så här. Ja, men det är bra för att där kanske du också kan skriva dagens skämt och det, så här, ja, jag har gått med på det. Och sen tänkte jag att vi... Ja,
sen har de ju både öl och kaffe. Och...
Ja, så om du vill ta en öl också så här, eller om du bara... Är det en yrkesskada från ja, det är nog, gamla jobb?
Ja, det är nog som försäljare fick man ju lära sig att täcka alla luckor. Så innan man kommer med ett erbjudande så ska man gärna ha svar på alla möjliga invändningar.
Det var någon jag kände som sålde Bamse-prenumerationer, säger tidningen Bamse. Och då hade han fått en lista på liksom argument man kunde använda för att folk skulle prenumerera på Bamse. Och ett av argumenten var: men han är ju ändå världens starkaste björn. Och när de redan, det är sånt man kan lägga till kanske det också, när de redan, okej, jag tar en prenumeration. Ja, ja, och han är ju också ändå världens starkaste björn.
Jo, men det kanske en, men då blir det mer bara som en trevlig avslutningskommentar. Ja,
ja. Lite konstigt också, lite obehagligt kanske.
Ja, lite, men jag tänker om man säljer, om någon, alltså man går in och köper en kaffe på Pressbyrån, så man har redan köpt kaffen, och så ger de kaffen till en och så säger de så, och det är ju gott med kopp kaffe på morgonen.
Ja.
Att det liksom det kan funka både som ett argument för att köpa det, men det kan också funka som en trevlig avslutningsfras liksom.
ABC, always be closing.
Ja, precis. Gå alltid på avslut.
Men vad menar man med det? Alltså att man snabbt ska komma till ett avslut inom försäljning? Eller?
Ja, precis. Det är mycket mer effektivt än vad man kan tro. Alltså det går ju mot våra instinkter rätt mycket att vara så framfusiga. Men det är verkligen om man alltid går för att closa, då är det mycket mer effektivt än att försöka prata kring det, för att det blir så jobbigt för kunden, för mycket information och sådär. Så ja, men från det ena till det andra.
Du stod där i luckan och pratade kring det. Du tänkte inte ABC.
Nej, jag gick inte på avslut utan jag gav för mycket information. Så det blev så svårt för dem i luckan. Vi kunde inte bestämma sig. Så, vad ska vi göra med den här patienten?
Jag har druckit två öl. Det är väldigt, inte speciellt mycket har jag druckit.
Han säger ju att han har tryck för bröstet, men samtidigt så säger han att han sällan är här, så vi får ta in mycket i beräkningarna här innan vi... Å ena sidan vill man ju bara rusha in honom till operationssalen, och andra sidan så vill kanske han ska gå hem. Ja, vi får tänka på det. Kan du skicka ett mail med... Så får jag en sån lapp och så går jag och sätter mig där bland alla snövliga och stukade fötter och så. Och så tittar jag.
Det var inget de sa så här, du måste in direkt.
Liksom. Nej, för jag sätter mig där med den här lappen och så ser jag... Så kollar jag var vi befinner oss då i ordningen. När det är min tur, och då får jag lite smått panik. Jag inser att det här kommer ju vara lång tid, så då staplar jag fram till luckan igen och ställer mig liksom en bit och bara tittar på dem. Och så ser de mig direkt och så säger de, ja du kan inte, ja du klarar inte, du måste in direkt, ja.
Så, ja, då sa de det?
Ja, alltså då.
Du bara gav dem en sån blick.
Jag bara gav dem en desperat blick, så förstod de att okej, det här måste vi ta direkt då. Och det var väl, alltså det funkar kanske som ett test.
Ja, ifall du direkt hade gått så här, jag måste in nu, då hade de kanske släppt in det direkt. Men när du stod där och krånglade och tänkte att han klarar sig.
Ja, så där gick jag på avslut.
Ja, okej. Okay.
Men ja, och då får jag gå in där och då får jag snabbt bli liksom uppkopplad, men de sätter såna proppar, vad heter såna sugproppar liksom över hela kroppen med sladdar och sånt.
Är det för att testa blodtryck och sånt?
Det är väl, jag tror det är hjärta och puls och sånt liksom.
Eller som det också kallas, blodtryck.
Ja, ja. Så det är EKG va? Som de kopplar upp en till, jag vet inte vad det är. Så får man det över ryggen och torsen och sådär överlag. Och sen så tar de ett blodprov på mig.
Alltså de sticker nål i det och suger ut blod.
Och suger ut blod. Och sen får jag någon sån plastgrej som liksom de sätter i armvecket som sitter i. Så där samlas ju blod i den plastgrejen. För då ska de väl ta något blodprov på mig till sen, som de gör senare då. Så ligger jag där och är det är ju Albin och Sandra är med då. Men jag får bara en sån här lapp som är anhöriglapp. Så då ger jag den till Albin. Och då säger sjuksköterskorna till Sandra att hon får gå ut. Så ja, jag tackar Sandra och så ber hon mig att smsa sen hur det är liksom. Och Albin sitter kvar stabilt. Så då ligger vi mest och snackar. Jag är rätt orolig, men det är rätt skönt att ha någon att snacka med liksom. Men så ser jag liksom på den här som mät, ja, men den som kan gå flatline liksom. Jag ser ju på den att det är kurvor och att de liksom mina lekmanna ögon i varje fall avgör att det, ja, men det ser jämnt och bra ut. Men jag är fortfarande liksom rätt orolig. Men sjuksköterskan kommer och kollar och säger, ja, men det ser bra ut med hjärtat och så, men vi vill ha dig på övervakning.
Pustar du ut då?
Ja, då pustade jag ut rätt rejält liksom, när hon sa att blodtrycket och hjärtslag och allt sånt så nice ut. Så då pustade jag ut och så kunde jag liksom Albin mer snacka och ja, men vi snackade och skämtade. Vi var ju där då i 6 timmar.
Åh jävlar.
Nästan 6 timmar. Och det var ju rätt. Vi hade ju lite tur, för det var en extra underhållande kväll där på övervakningen, tror jag det kallas. Den salen, för det var en gammal gubbe som låg där som var rolig. Han ville hela tiden gå och pissa, men han kunde inte gå själv riktigt, så de fick ju köra honom i en rullstol till toaletten. Och personalen blev nog lite trötta på honom liksom, för att han behövde pissa var 5:e minut. Och han behövde antagligen inte pissa, för han var väl lite dement, misstänker
jag. Jag tror det kan också vara sån prostatagrej där man tror att man hela tiden måste pissa. Det har jag haft också. Alltså, man går upp, man pissar, och sen så efter man har pissat så är man direkt pissnödig igen. Liksom. Men så det känns verkligen som att man är pissnödig.
Det kan vara det, men det kan också vara demensen, eftersom han på frågan vilket år det var svarade, det där är en kuggfråga. 77. um, Men det roliga med honom var att han hela tiden hota. För att han insåg hur han kunde få sin vilja genom att bli körd till toaletten var 50 minut. Och det var genom att hota med att pissa och skita i sängen.
han kunde ändå skita då också.
Ja, så det var varje gång så här, men vi kan inte köra dig till toaletten, vi har annat att göra. Alltså de var bra och trevliga personalen liksom, de hade ju tålamod med honom, men du var det där för bara några minuter sen ju. Ja då, pissa och skita i sängen då.
Då körde de honom
och han var extremt otrevlig och oförskämd mot dem, men det är ju svårt, alltså, man kan ju inte döma honom för det, för han var väl inte sig själv riktigt. Men i varje fall så jag är där då och de tar ett till blodprov på mig och så vill de väl ha mig på övervakningen då för att och liksom under en längre period se så att hjärta och allting funkar. Och sen till slut så kommer läkaren och så säger han mer eller mindre dels så hade han varit på underjord. Ja, så jag säger så, ja men då hör av dig så ska du få biljetter.
Han har inte varit på Västland och Benne när du fick sammanbrottet på scenen?
Nej, det tror jag inte i varje fall. Men han sa att han får inte ta emot biljetter.
Nej, just det.
Ja.
Då hade man kunnat muta läkare och sånt där.
Ja, precis. Så då lärde man sig någonting.
Mm.
Även om man hade kanske kunnat gissa sig till det, men... Mm. Men han säger mer eller mindre bara att jag vet inte vad det var liksom. För då här vid det här laget så har liksom trycket försvunnit. Det försvann rätt omgående när de liksom kopplade upp och sjuksköterskan sa att allting var bra. Det talar ju för att det är psykiskt.
Ja, för det blir ju lite dubbelt där. Det kanske grundorsaken till, om det nu är, vilket jag är rätt övertygad om, att det var en ångestattack.
Mm.
Då är det väl förmodligen liksom att det börjar nog inte som en oro för hjärtat, att det kanske är någon annan oro liksom.
Mm.
Men sen så, eftersom du är orolig för hjärtat så förstärks ju det.
Ja.
Det blir öka exponentiellt då.
Att... Ja. Jag tycker också att om man tänker att så här, när ångest ger liksom så här fysiska åkommor.
Psykosomatiskt.
Ja, psykosomatiskt.
Mm.
När det är så.
Ja.
Så tänker man så att det är någon, så man tänker att det är en liten evolutionär grej för att visa att det är något som inte står rätt till. Om du tänker ungefär som att om du är lite smutsig, om du inte har duschat på några dagar, så börjar det klia. Det är liksom kroppens sätt att säga att okej, det här är inte, det är inte så farligt, men kroppen vill ändå irritera dig tillräckligt mycket för att inte låta det gå längre, för då kan det ju leda till infektioner och annat liksom, om du liksom är för smutsig för ofta. Och lite så tänker jag också med den här grejen att liksom kroppen säger till, eller hjärnan säger till mig då liksom att nu har du lite, du mår inte så bra. Men du verkar inte fatta det själv, så jag får liksom försöka signalera det till dig på något sätt. Och så signalerar den då först med den här ångestattacken nu. När jag stod på scen för ett halvår sedan. Och sen så drar jag då iväg och ska köra stand-up igen dagen efter. Och då när vi sitter på tåget så får jag ju en ny.
Då säger kroppen, du borde inte köra stand-up nu, du borde ta lite lugnt.
Ja, precis. Att den liksom så, för fan, skärp dig liksom. Så ger den mig en till släng av släven liksom. Sen efter det så lyssnade jag ju rätt noga på det och tog det liksom lugnt. Jag sa till dig och alla liksom som jag arbetar med och är kompis med liksom, och förklara läget att jag kommer att vara lite mindre att räkna med nu framöver. Jag kommer att arbetsträna lite, jag kommer att liksom ta det lite lugnare.
Jag reagerade som Aviciis manager Ash. att jag försökte pressa dig.
Nej, det gjorde du inte.
Nej.
Nej, du... Nej, men jag tror till och med du frågade om... Alltså du sa väl till och med att du kan... För då att vi skulle åka på en runda till med turnén. Så sa du att jag kan åka själv med Vesslan. Jag vill ju helst åka ihop, men du sa ju att jag inte behövde känna någon press för din skull liksom. Mm. Och då, men då sa jag, nej men det där är ju om några månader liksom, så att det är lugnt. Men nu då, det som var intressant här tyckte jag var att liksom kroppen har då, eller hjärnan har fått ändrat taktik, så att den sa, okej, han lyssnar inte riktigt på det här.
Men.
Nu måste vi anta annan form. Så den liksom gav mig en annan smärta den här gången än förra gången.
De tog till ett tyngre artilleriet.
Ja, precis. Så tänker jag liksom att det kanske, alltså det här är ju bara gissningar, men...
Ja, det kan ju vara så. Fast jag tänker också när folk är med till exempel i en bilolycka.
Ja.
Då så får ju ofta folk posttraumatisk stress och panikångestattacker och sånt efteråt.
Ja.
Och det finns ju egentligen ingen poäng för kroppen att ge dem det. Det kanske, alltså det är ju för att folk mår dåligt, men...
Ja, precis. Jo, nej, precis. Det kan ju bara vara så också. Och jag har tänkt på det lite, liksom. Ja, men ni som har lyssnat på podden vet ju liksom att så senaste året för mig har varit liksom rätt hårt. Emotionellt och liksom... sådär.
Du mådde inte jättebra redan innan när du var lite deppig och sen så hände det saker som ni kan lyssna på i tidigare avsnitt.
Ja, precis.
Som gjorde saken betydligt värre.
Ja, precis. I varje fall tillbaka på sjukhuset då, så läkaren sa att vi vet inte vad det var, men det är hjärta och blod och allt är bra. Så jag skulle liksom gissa på ångest, säger han.
Mm.
Och han är ju då, jobbar ju på akuten, så att deras jobb är ju inte att prata med mig liksom. Deras jobb är bara att avgöra att det inte är akut läge. Så det är typ vad han säger till mig, och sen så får vi sticka därifrån. Så då gjorde vi det. Och sen dess har jag försökt bara ta det lugnt.
Ja, du skrev, eller sa till mig att du sa, nu tänker jag i alla fall söka professionell hjälp.
Ja, precis. Det tänkte jag göra nu.
Mm. Jag sa till dig då, så du kastar in handduken.
Jo, och då blev jag lite så, ja fan, det gör jag ju.
Ja, nu är det ju juni.
Ja.
Så jag kan unna mig ett dubbelt, vad var det jag sa? dels för att jag känner där att jag har sagt att du ska söka professionell hjälp.
Ja.
Och sen var det också, vi har haft en diskussion om animation. Det var någon animation du skulle göra till din Anton Magnusson podcast.
Ja, precis.
Och jag sa, det tar väldigt lång tid att göra animation.
Ja.
Och så sa nej, men det behöver inte ta så lång tid.
Ja.
Och så frågade jag så här, när tror du att det kommer att bli klart? Så, ja men senast i maj.
Ja.
Så då sa jag så, i juni så kommer jag, då kan jag säga, vad var det jag sa?
Två stycken var det jag sa.
Ja, det känns inte lika tillfredsställande som jag hade tänkt.
Nej.
Alltså jag tänkte att jag skulle få säga det när animationen, som den inte har gjort, den har inte dykt upp.
Nej, precis.
Och då tänkte jag att det skulle vara så väldigt tillfredsställande sånt. Vad var det jag sa?
Ja men du kanske mer bara egentligen mycket hellre hade du velat säga animationen.
Ja, det hade jag nog egentligen. Jag hade velat säga animation. Det var ju lite win-win situation för mig där.
Ja.
Men jag tänker också när folk till exempel har hämnat, så har man hört om folk så här, typ att de har gått runt och haft ett så här hämndbegär mot någon.
Ja.
Och sen kanske de har misshandlat eller dödat någon eller sånt där. Ja. Och då brukar de beskriva, men det känns inte bra. Det känns inte som jag, om man har liksom haft hämndfantasier,
ja,
och sen utfört hämnden, då kan jag tänka mig att det är samma som känsla som jag har nu.
Ja.
Det är inte lika tillfredsställande som jag hade trott.
Nej.
Ja, men det är kanske lite en hämndgrej att säga vad var det jag sa.
Liksom. Ja, jo, det är ju absolut en hämnd. Och en vinst om inte annat liksom. Men det kan ju också ha lite att göra med var man befinner sig. Alltså om du och jag hade varit lite i en period där vi är irriterade på varandra.
Ja, då kanske det hade varit skönare.
Ja, då kanske
men nu varit... vill jag ju det egentligen bara väl.
Ja, precis. Just nu så är du liksom då är... Just nu är det lite synd om mig till och med. Så då blir det inte lika härligt med den. Det blir som att sparka på någon som ligger.
Hur känns det? Alltså så här, känner du det här som ett misslyckande och liksom, för jag hatar ju när folk tycker synd om mig liksom.
Ja, jo.
Vissa märker man att de lite njuter av att det är synd om dem.
Ja, precis. Jag är väldigt obekväm
i offerrollen.
I offerrollen. Ja, alltså det liksom jag tyckte ju liksom, alltså jag tyckte ju det var liksom att Sandra och Albin var där samtidigt. Mm. På ett sätt så det var ju skönt och det bästa, men det är ju extremt jobbigt också att vara ett liksom det är ju svinjobbigt
att vara en belastning,
ja, för sina vänner. Jo, verkligen. Alltså jag gillar inte det överhuvudtaget, men det
jag kan ändå säga det, alltså det är en väldigt komisk situation ur en synvinkel. Ja. Det här att du nej, men verkligen inte vill nej, men att du ser, du vill inte vara en belastning och du liksom tycker du ser det som ett misslyckande att söka hjälp.
Ja, men nu
det känns som det här sitcom grej om man läser liksom hur sitcom är, då är det så här, vad vill liksom karaktären.
Ja.
Och sen så är humorn är när man tar bort det att ja, karaktären inte får som karaktären vill liksom. Ja. Och det är verkligen så att det går precis motsats till vad du vill.
Men just det här när jag liksom skrev då att jag tänkte söka professionell hjälp.
Men du sa det nog i telefon.
Jag sa det i telefon liksom, och när jag liksom, när de tankarna kom nu, så var det ju till största del, alltså ett överlägset största del, på grund av att okej, nu kan jag se den här belastningen lite tydligare, så jag tänker så här, om det här händer igen, låt säga att nästa gång så är det du och jag som är ute, eller kanske Albin är med igen, och så händer det en gång till, och så får ni åka med mig till akuten, alltså då hade jag skämts ögonen ur mig. Att,
ja, om du inte hade sökt hjälp, om det händer nu när du har liksom, om du söker hjälp och det händer igen, då är det så här, du har gjort vad du har kunnat.
Ja, precis. Liksom. Så att det enda, den liksom anledningen till att söka hjälp nu, det är att ifall det händer igen så ska inte ni bli irriterade och sura på mig. Mm. Alltså, det så, för då kan jag tänka mig liksom samtalet mellan dig och Albin ute i väntrummet, så ja, men för helvete alltså. Det här är ju, han vägrar söka hjälp, och så blir det att vi får åka in med honom var varannan dag. Det här funkar inte längre. Vi får ha ett snack med honom nu. Vi får ha en intervention. Alltså det där kunde jag höra i mitt huvud. Så, men däremot om jag då söker hjälp och det händer igen, då har ni ingenting att komma med liksom. Så det var
det är inte det att du vill må bättre, det är det att du vill.
Nej, så jag tror ju inte det kommer liksom göra någon skillnad.
Jag tror till exempel att om du får utskrivet ångestdämpande,
ja,
så när du får ångestattacker så kan du lösa det på ett bättre sätt. Bara så här, ta ett piller och så rinner det av dig. Liksom.
Jo, det är ju det är förvisso sant. Ja. Jo, absolut. Absolut. Sen så är det ju, jag tänker också, det får väl, alltså det är ju Jag tänker att jag, det tar ju lite tid. Det har inte gått så jävla lång tid. Det har gått så här ett år med det här som då jag vill bearbeta lite pö om pö. Och så, och så får det liksom... tänker jag så här, men det liksom är nog... Det, jag är nog back snart liksom. Så har jag tänkt lite på det. Att jag bara får liksom bita ihop, uthärda och sen vara tillbaka liksom.
Men å andra sidan så har du haft panikångest när du var 10 så tidigt liksom.
Ja.
Och det kanske hade varit bra då, om det finns en effektiv så här ångestdämpande medicin. Det är bara en grej som man skulle kunna få hjälp med liksom.
Ja, precis.
Jo, men sen kanske det finns andra KBT-grejer liksom, hur du kan hantera situationer och sånt som är bra att få tips om eller liksom få hjälp med av folk som har mer erfarenhet av det än jag som jobbar mycket med gissningar.
Ja. Nej, men absolut. Ja, men oavsett vilken anledning så blir det att jag, i och med att nu, ja, men jag kommer gå och söka hjälp eftersom ni har tjatat något så otroligt om det. Och då kommer jag nästan vilja få en ny attack bara för...
Du kommer utsätta dig för psykiskt påfrestande perioder tills det händer.
Ja.
Och så bara, jag har sökt hjälp. Vad skulle jag göra?
Kommer äta så.
Du kommer fejka.
Äta näringsfattig mat och sånt. Majskrokar och sånt. Undvika solljus.
Sova dåligt gör du redan. Eller du sover bara konstiga tider kanske.
Ja, men sover tillräckligt mycket. Absolut. Men det, under, alltså det här året har jag ändå haft perioder där liksom jag så vaknar upp med hjärtklappning och bara efter så 4 timmar. Så jag hade en månad när jag sov väldigt dåligt. Men nu sover jag bra. Och jag är mycket alltså, hjärtat har jag helt släppt liksom, eftersom
det... Ja, men det är ju skitskönt. Ja. Det var ju alltså den här akuten, de här 6 timmarna som Sandra och jag slapp ju pytsa in de 6 timmarna.
Men... Ja, men som Alvin fick lägga och sen... Men jag tänker så
det
liksom...
Var ju, det ledde ändå till bra grejer det här att du kommer söka hjälp och att du slutar oroa dig för hjärtat.
Ja,
det var ju jättebra. Liksom.
Ja, och det är svårt att... Eller så kan jag försöka beskriva just hur vilken lättnad det är, så är det ju, alltså det är ju nästan som att få besked att man är liksom att cancern är borta, eftersom att säga ändå under ett halvår varit så övertygad om att det är fel på hjärtat och att liksom att jag har tänkt att ja, men det, slutet är nära har jag tänkt och så.
Så har du inte, ja, du har hållit inom dig. Det enda felet är att du har varit en idiot.
Ja.
Det är enda problemet. Och det är också ett problem skulle jag säga. Men det kanske den här hjärnskrynklaren kan lösa.
Ja, förhoppningsvis.
Så att du har fått diagnosen att du är en jävla idiot. Nu ska vi försöka ta tag i det.
Vi har tittat här i dina journaler, Anton. Och det visar sig att du är en jävla idiot. Allting ser bra ut i övrigt, va?
Sen är det den här detaljen. Och det finns hjälp att få.
Specialisterna. Bara killar.
Det var den storyn om dig.
Ja.
Men nu är jag tillbaks på banan så att säga. Har haft en mysiga dagar, tagit det lugnt, spelat Nintendo Switch. Jag har spelat Donkey Kong Country Tropical Freeze. Säger inte dig så jättemycket, men det är
Donkey Kong känner jag till.
Ja. Det är ett väldigt svårt plattformsspel. Det har pratats mycket om den höga svårighetsgraden Och jag har nu klarat 100% av det spelet. Och det var bara några timmar sedan jag kom upp i 100%. Det är väldigt svårt. Jag har kontakt med Jonas Strandberg som också har det spelet. Komikern Jonas Strandberg. Han var bara på 67% eller något
sånt. Var imponerad.
Han var imponerad, ja. Absolut. Mm. Mm. Men...
Det har ju varit din vecka den här veckan.
Ja.
Och, jag har också varit med om lite dramatiska saker. Bland annat Simmeparksfirandet ballade ur. Och en av deltagarna fick hämtas med ambulans för att han höll på att supa ihjäl sig.
Jaså,
men det kanske...
Nej, det här, alltså, vi kan göra ett specialavsnitt om du inte har...
Nej, jag tänkte man kanske kan ta det i nästa avsnitt. Eller arkivsamtal eller någonting. Det får bli en liten cliffhanger, tänkte jag med, okay, för att vi ändå spelat in i över en timme.
Ja.
Men jag ville bara...
Teasa om det lite.
Ja, jag ville kacktisa lite.
Ja, ja, men jag blev ju sugen nu på att höra. Men du kanske kan berätta lite efter om du inte har...
Ja, jag kan berätta det off-pod.
Ja. Rabba-dabba-tip-top.
Ja, det var inte så synkat.
Nej.
Okej, 1, 2, 3.
Rabba-dabba-tip-top. Är det inte synkat? För mig hörs det synkat.
Jaha, men det är kanske förskjutningen eftersom vi kör på länk.
Ja, det är det nog. Det där löser...
Nej, jag trodde att du försökte paja det. Och det var snyggt. Otakt, tyckte jag.
Det där löser vår eminenta klippare... Linus Elsinen som ska ha en eloge på det fina arbete han gör med specialisterna.
Han ska ha lika podcast. Mycket cred som... Vad var det jag fick cred för i början? Att jag kom på namnet specialisten.
Ja, det fick du cred för. Är det något annat du vill ha cred för? Du ska ha cred för då den här looken som vi pratade om då.
Looken
där du hade kostym och bakåtslickat hår.
Ska jag ha cred för den looken?
Ja, men det tycker jag du ska ha cred för. Okay. Men det säger jag egentligen bara för att jag har en detalj som jag vill klaga på. Jag såg en bild, jag tror det var på Sandra Ilars Instagram stories. Så var det en bild där du har då, det är två knappar på kavajen. Du har den understa knäppt, men den översta öppen.
Just det.
Är det av misstag? Eller är det ett switcheroo-skämt?
Men det var faktiskt, jag tror du har sagt till mig att man bara ska ha en knapp knäppt.
Ja, precis.
Och sen så trodde jag att det var den under som man skulle ha knäppt.
Varför trodde du?
Ja, det var 50% chans. Men sen så var det Axel Tidelius som är en hyfsat ny komiker i Stockholm som snackade om det. Och han är liksom modeintresserad och sådär. Och han snackade om att liksom, det finns alla de här reglerna. Men sen så om man, de som är riktigt modeintresserade, de bryter mot reglerna och ska hitta sin egen grej. Så han trodde att det var min egen grej liksom.
Ja, precis.
Det skulle kunna vara det, men det var bara det var att jag var en jävla idiot.
Ja, precis. Nej, men för jag har förstått liksom så att vissa så har båda knäppta, att det är lite så rebelliskt nu att ha båda knäppta, men jag har aldrig sett
ännu mer rebelliskt än under.
Jo, det är mycket mer där. Jag har inte sett någon
jag tyckte vi kollade också, jag tyckte det var snygg, alltså då tyckte jag det såg lite så lite coolt ut att under så knappt.
Jo, men det kanske ska bli din grej att liksom var väl så väldigt välklädd men bryta mot de små reglerna som finns kring det. Jag tänker också, det finns ju en regel att när man sätter sig ner så knäpper man alltid upp kavajen. Man har aldrig knäppt kavajen när man sitter.
Då knäpper jag båda knapparna.
Då knäpper du den översta knappen också när du sätter den ner. Det blir ju skitfult liksom, för då kavajen liksom åker ju upp. Det blir ju väldigt fult. Men
det skiter jag.
Ja, det blir kul.
Jag gör det till en cool grej.
Ja, det blir den nya Chris Cross.
Ja. Chris Kelly. Ja, men då är vi strax tillbaka.
Då avslutar vi med de magiska orden.
Tillbaks. Om en vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt.
Ja.
Där vi ska berätta om incidenterna kring Simmeparksfirandet 2018.
Ja.
Rabba rabba tip top.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren?
Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna?
Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas?
Kommer du ihåg det, va?
Specialisterna, baby.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.